A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Palmemordet, vittnet Inge M, del 4.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte bara.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet. Jag heter Dan Hörning. Om du tycker att Palmemordet är en jättebra podd och vill att den ska komma ut varje vecka kan du vara med och sponsra podden på Patreon. Patreon.com, sök på Palmemordet. Överenskommelsen där är ju att när vi gör avsnitt så dras det pengar på Patreon. Sänder vi repriser och liknande så dras det inte pengar på Patreon. Och det här avsnittet är ett specialfall. Det kommer inte att dras några pengar på Patreon för det här avsnittet. Det här avsnittet handlar ju nämligen om vittnet Inge M i hovrätten. Hovrättsförhöret är 1 timme och 17 minuter långt. Så det är ganska svårt att pressa in i ett vanligt avsnitt. Jag tror det är viktigt att behålla kronologin. Så att för att kunna fortsätta med serien så måste jag släppa det här hovrättsförhöret i sin helhet för att serien ska vara komplett. Och det är det jag gör idag. Innan jag lämnar över ordet till hovrätten så vill jag tacka alla som kom på Palmevandringen den 28 februari. Det var jättekul att träffa allihop och intresset för fallet lever vidare. Och det är väldigt trevligt. Så, när jag pratat tillräckligt, här är 1 timme och 17 minuter hovrättsförhör.
Förhör med Inge Morelius, det är åklagaren som börjar ställa frågor.
Ja, var befann du dig när statsminister Olof Palme mördades?
Jag befann mig på Tunnelgatan.
Mm, var någonstans där?
10 meter nedanför korsningen till Sveavägen.
Mm, på vilken sida?
Ungefär.
På vilken sida?
Ja, härifrån sett då. På kartan på vänstra sidan.
Ungefär där står T där, va?
Ja, lite längre ner måste det ha
blivit. Där.
Någonstans sådär. Mm.
Var du på höger sida av gatan? I din färdriktning? Eller?
Jag stod alltså med nosen mot Sveavägen.
Du var på södra sidan om man säger så.
Ja, det måste det väl bli. Det är också bra.
Och varför befann du dig där?
Därför att min fru eller dåvarande fästmö och två kamrater till mig skulle hämta pengar i bankomaten på Tunnelgatan på andra sidan.
Bankomaten är på andra sidan?
Ja, just det. Där nedanför hörnan. Mm.
Det var alltså du och tre passagerare då?
Stämmer.
Mellan dem, din fästmö och dåvarande fästmö. När kom du dit?
Ungefär 23:15 måste det bli. Någonstans där. Det är svårt att säga exakt tid.
Okay. Och hur kom du dit? Hur körde du?
Jag kom uppifrån Sergels torg, Sveavägen ner.
Så?
Och svängde vänster. in på tunnelgatan. Mm. Släppte dem vid bankomaten. Körde ner ett par meter, gjorde en utsväng och körde upp och ställde mig på andra sidan för att invänta dem.
Så där som jag pekade här?
Ja, ungefär. Mm.
Och du sitter kvar i bilen då och nosen på bilen är riktad mot tunnelgatans förlängning österut?
Ja.
Och vad jagtar du då?
Jag jagtar en man som står någonstans mellan ingången till Dekorima och det avfasade skjutfönstret, så att säga, upp mot tunnelgatan.
Är det...
Ja, det finns...
Det är avfasningen.
Ja, precis. Det finns en reklampelare, en sån här...
Mm.
Och han stod från mitt håll, så att säga, på högra sidan av den.
Mm.
Och... jag sitter ju inte och stirrar på honom, så att säga, utan jag håller uppsikt runt om. Jag vet om att jag står dumt med bilen och jag var sjuk och jag ville hem fort, så att jag ville att mina kamrater ska komma in i bilen snabbt. Men det tar tid vid bankomaten. Jag ser sex, ja, någonstans mellan fem och sju personer går norrut på Sveavägen förbi mannen. Och strax efter kommer makarna Palme. Kvinnan går något steg framför mannen. Och de kommer väl upp ungefär till avfasningen av skyltfönstret. Då lämnar mannen som står med ryggen mot skyltfönstret. Han lämnar skyltfönstret. Går upp bakom makarna. Tar sin vänstra hand på Olof Palmes vänstra axel. Tar upp högra handen ur fickan. Riktar den mot ryggen och han skjuter två skott i ryggen på Olof Palme.
Mm. Så Olof hade någon vapen i handen?
Det är svårt så här lång tid efteråt att säga om jag såg vapnet eller inte. Men jag såg två mynningsflammor in i hans huvud.
Du såg två mynningsflammor?
Jag hörde två skott, två smällar och såg två mynningsflammor. Och som jag uppfattade så gick bägge mynningsflammorna in i hans huvud.
Mm. Ungefär hur långt i tid var det mellan skotten?
Det är också svårt att uppskatta, men låt oss säga en och en halv. Kanske två sekunder. De kom precis in på varandra.
Mm. Var det kraftiga knallar eller var det...
Det var mycket kraftiga knallar. Mm. Det var inte någon gallpulverpistol, utan det var två riktiga ordentliga smällar.
Mm. Hade du fönstret i bilen? Var du upp eller var du nedvevat? Eller?
Det minns inte jag.
Nej.
Jag skulle tro att det var stängt, för det var kallt ute.
Mm. Ja, vi pratade ju om makarna Palme. Det visste du inte då förstås? Eller visste du då att det var då?
Nej. Det hade jag ingen aning om. Utan det var en man och en kvinna som jag såg kom.
Och du sa att Lisbeth Palme gick något steg före?
Ja, hon gick väl och höll honom under armen, om jag inte minns fel. Men släpp. Ja, det är svårt att säga. Om jag minns rätt så kom de arm i arm, men hon släppte honom och tog ett par steg, ett och ett halvt före honom. Ungefär i samma veva som de var i höjd med mannen som stod vid skyltfönstret.
Mm.
Jag är osäker på den uppgiften, det är lång tid som har förflutit.
Men det skulle i alla fall varit innan första skottet, tror
jag. Ja.
Mm. På vilken sida om Olof Palme gick Lisbeth Palme?
Höger.
Det innebär närmast dig då?
Ja.
Mm.
Okay.
Då har du sett den andra minislamman, hört det andra skottet. Vad händer då?
Lisbeth Palme stannar upp, vänder sig om, tittar på mannen. Mannen tar något steg bakåt, det vill säga ut mot Sveavägen. Lisbeth Palme, hon är upprörd, hon skriker någonting. Jag kan inte uppfatta vad hon skriker eller ropar. Hon tar det här steget, eller de här två stegen, fram mot sin man, böjer sig ner vid sin man. Mannen som sköt tar något steg upp mot, så att säga, ja, det vill säga söderut. Ja, det är väl enklast att förklara det så. Man tar något steg söderut, alltså det vill säga mot Kungsgatan, efter han har tagit ett steg tillbaka från kroppen. Och han tittar ner mot makarna Palme. Och han stannar väl till, och Lisbeth Palme tittar upp mot mannen som sköt. Och sen så går mördaren norrut, så att säga, och rundar fötterna på Olof Palme och går på insidan mellan fönstret och kroppen och går mot Tunnelgatan. Och så småningom så börjar han jogga och lunkar in i gränden och försvinner där.
Du har sagt att Lisbeth Palme tog något steg framför Olof Palme.
Ja.
Sen kommer gärningsmannen och går upp bakom dem och avlossar två skott.
Han går upp bakom Olof Palme.
Mm. Och står då så att säga norr om makarna, om jag förstått saker rätt.
Ja. De står nog i jämnhöjd ungefär. Ja, han går upp och drar honom med vänsterhanden på hans vänstra axel mot sig samtidigt som han skjuter. Så att jag tror att de är ungefär i jämnhöjd. Jag ska inte vara alltför bestämd på den uppgiften. Jag tror inte att han står mycket mer norrut än vad Olof Palme gör i det läget.
Och sen sa du att efter andra skottet så... När faller Olof Palme ihop?
Ja, han faller ju i och med att de här två skotten har avlossats. Han mer eller mindre slungas ju i backen.
Mm. Men Lisbeth Palme står kvar så?
Ja, hon stannar ju upp och vänder sig om. Det här är ju ett väldigt snabbt förlopp.
Mm.
Det skedde... Det gick väldigt fort.
Mm. Och då sa du att hon tittade på mördaren?
Ja, hon vände sig om och ser mördaren.
Kan hon då ha sett mördarens ansikte?
Ja, det har hon med all säkerhet gjort. Ja.
Mm.
Det är jag helt säker på.
Under hur lång period kan hon ha gett dem?
Ja, hur ska jag kunna svara på det? Vad kan det röra sig om? En sekund, två sekunder innan hon börjar ropa. Hon är ju chockad.
Vad står gärningsmannen då i förhållande till Olof Palme och Lisbeth Palme?
Han står ju norr om Lisbeth Palme, om man säger då.
Mm.
Och han står i jämnhöjd med kroppen ungefär, ska vi säga. I jämnhöjd med hans rygg. Alltså han har Olof Palme liggande snett in mot gränden, det vill säga punkt.
Sen sa att gärningsmannen tog ett par steg norrut.
Nej, först tog han ett steg bakåt och sen tog han ett steg. Jag har svårt att uppskatta exakt i meter, men han tog något steg mot Kungsgatan till. Mm. Och sen, och han hela tiden betraktar han då kroppen och Lisbeth Palme på marken. Och då har Lisbeth alltså böjt sig ner vid sin man.
Så med det skedet så ser gärningsmannen lite, även i det skedet kan Lisbeth Palme se gärningsmannen?
Nej, i det skedet så tittar hon ner på sin man som ligger på marken, men hon tittar sedan upp på mannen. Mm.
Kan hon då se hans ansikte?
Ja, det borde hon kunna göra. Mm.
Mannen står vänd så alltså? Så,
ja, ja, han tittar ju ner på dem. Mm. Där han står. Någon meter, vad kan det vara? Någon meter ifrån. Det är också svårt för mig att avgöra exakt. För trots allt så sitter jag, jag vet inte hur pass långt det är från det stället där jag sitter i bilen till där händelsen skedde. De uppgifterna måste ju ni ha.
Ja, uppmätt. Och sen sa du att gärningsmannen gick därifrån.
Ja, han, vad ska vi kalla det, rundar kroppen vid fötterna och går på insidan av kroppen mot husväggen eller mot Ekorimas fönster och går förbi kroppen igen och så in på tunnelgatan till vänster. Och sakteliga börjar jaga därifrån. Mm.
Du sa lunka, det innebär att du har någon, kan beskriva ungefär hur han...
Ja, han lunkade. Mm. Han sprang inte från platsen. Han joggade inte i normal mening. Hela hans uppträdande var väldigt lugnt och behärskat. Han visste precis hur han skulle bete sig, som jag uppfattade. Hela hans beteende var... Jag räknade med att det skulle komma tillströmmande en massa folk med en gång. Eller räknade med, det var min tanke. Att när jag såg det här, så direkt hur lugn han var när han tog ner handen ut med sidan. Och så väntade jag mig att folk skulle komma tillspringande med en gång. Och jag förstod att hade de gjort det direkt och det hade blivit en folksamling. Så på grund av hans lugna beteende så hade jag aldrig kunnat följa honom i den folksamlingen, utan han hade smält in i den folksamlingen. Han var väldigt lugn och behärskad.
Du har sagt att du såg inte något vapen, utan du såg två mynningsflammor.
Ja.
Såg du om han gjorde något? Vilken hand?
Höger hand.
Gjorde han någonting med höger hand som kan tyda på att han hade något vapen i hand?
Ja, han förde den mot Olof Palmes
rygg. Ja, det är riktigt. Men efteråt? Efter andra
fötter. Han förde ner armen ut med sidan och så småningom stoppade handen i fickan. Mm. Och tog sedermera upp handen igen. Mm. Som jag uppfattade det. Jag ska inte vara helt säker på att det är en efterkonstruktion av mig. Men han... När han sprang så... Så hade han... Bägge händerna från fickorna. Mm.
När han tog de här stegen som jag berättat om mot olika håll. När han iakttog Olof Palme och Lisbeth Palme. Hade han då vapnet framme?
Eller nej, nej. Ja... Han kan ha haft... Som jag förstår, vad jag minns, det är att han, när han tog det här steget bakåt, så förde han högerhanden ut med sidan. Och jag ska låta det vara osagt när han stoppade handen i fickan, men det var någon gång i den vevan.
Och det var rätt snart efter andra skottet.
Ja, det rör ju som sekunder i det här läget.
Mm.
På vilken sida om Tunnelgatan försvann han? På den norra eller södra eller mitt i?
Han försvann ju in vid avfasningen då. Om jag inte misstalar så det stod ju bodar där inne. Va?
Ja, det är de här.
Och han måste ju ha försvunnit. Ja, jag är inte riktigt säker på vad jag minns, men han försvann in någonstans i mitten och han måste ju ha, om jag inte minns fel, så var det väl en del avspärringar i och med bottarna där. Jag kommer inte ihåg. Jag ska låta det vara lite osäkert.
Mm.
Ja, du sa att när du satt och väntade på att dina passagerare skulle göra sina bankomatuttag så iakttog den här mannen. Du iakttog ett sällskap på, sa du, 5-6 personer?
Ja, någonstans. Jag kan inte säga exakt hur många de var. De var mellan 5 och 7. De var inte över 7, men de var fler än 5.
Mm. Så gick vi vägen norrut?
De gick ner mot Rådmansgatan till tunnelbanestationen.
Ja, norrut.
Ja, precis.
Var kan de ha befunnit sig när skotten föll? Hur lång tid ungefär från det att de hade passerat korsningen förflöt innan skotten föll?
Ja, de gick väl neråt. Var kan de ha kommit? En 10, 15, 20 meter. De var ur mitt blickfång när detta skedde.
Mm.
Det var mannen som sköt Lisbeth Palme och Olof Palme som fanns på platsen. Runt om så såg jag ingen.
Den här själva scenariot inträffade, då var det 3 personer.
Det var 3 personer i en radio om 10-15 meter.
Mm.
Okay. Säg från den här, på norr sidan från den här reklampelaren. Jag upp i det blickfånget jag hade då åt södra hållet så att säga. På den sidan av gatan.
Mm.
Däremot så stod det på Sveavägen vid lyserna så stod det var det en taxibil? Ja, det stod bilar där i alla fall. Jag ska låta det vara osagt om det var. Om jag inte misstår mig så var det en taxi som strax efter skedet svängde runt och gjorde en utsväng och stannade på andra sidan gatan.
Mm.
Under hur lång tid kan du ha iakttagit den här mannen som tog och väntade?
Ja, det är också väldigt svårt så här pass lång tid efteråt att avgöra exakt, men säg att det handlar om någonstans mellan 3 och 5 minuter.
Mm.
Det var ju inte så att jag satt och stirrade på mannen, men jag hade honom i blicken hela tiden. Och när mina kamrater steg in i bilen, de klev in i baksätet, så gjorde jag dem observanta på den här mannen. Och ja, han stod där.
Detta en... före, det är före skottet.
Det är innan det smalt. Och den här mannen lämnade fönstret. Då hade de lyckats ta sig in i bilen och stänga dörrarna. De hade precis satt sig ner. Då säger jag till dem att nu sker någonting. Någonting händer. Vilket också gjorde.
Det gjorde också.
Så att jag var, så att säga, observant på mannen i det läget.
Mm.
Ja, du har ju hörts flera gånger av polisen.
Ja.
I nära anslutning till mordet. Och i ett förhör som hölls den 14/3, det är på sidan 359 i protokoll 3.2. Det var framme på förra förhöret.
där säger du att angående den här mannen då, han stod på Sveavägen, mitt på sidan, han stod på Sveavägen, han stod vid kåken, hörde han Sveavägen Tunnelgatan, han kom inte från Sveavägen, utan jag uppfattade honom som han stod där. Jag är inte helt säker på den uppgiften, men jag uppfattade som att han kom, han stod där redan när jag satt i bilen, och när paret kom så gick han ut från väggen och gick upp bakom. Jag uppfattade som att han stod. Nu efteråt så uppfattar jag det som att han måste ha stått och väntat. Det låter ju inte som att jag har iakttagit under ett par tre minuter.
Nej, det gör det inte. Men det där är ju... Kanske var jag mindre stor. Mm. Då har jag kanske en liten... mer sansad bild än vad jag hade direkt efter när det skedde.
Mm.
För trots allt så är det en ganska uppskakande händelse att se en människa.
Mm.
Och det är ju som jag sa tidigare att jag kan inte svara på, jag kan inte ge exakta detaljer i tid och rum. Jag kan heller inte svara på hur pass påverkad jag är av radio, tv och tidningar idag. Ja. Det har gått alltså över 3,5 år sedan händelsen.
Mm.
Och det är för mig alltså en omöjlighet. Jag kan bara svara på vad jag tror mig minnas idag.
Oh ja.
Därför är det ganska ointressant att kanske vända upp det där för mig och be mig svara på.
Ja, visst är det. Jag gör det egentligen bara för att få in det som processmaterial. Det är en processteknisk fråga.
Okay.
Så jag måste också åberopa att jag är en 365. Där säger du ungefär en tredjedel ner på sidan när man pratar om den här mannen. Men han såg, när jag observerade honom, det var strax innan, bara precis sekunderna innan mannen och kvinnan kommer, det vill säga paret Palme. Så det handlar om sekunder.
Men det där kan trots allt inte riktigt stämma. För att jag har gjort en utsväng. Det är tre personer som ska hämta pengar ur bankomaten. Två hinner hämta pengar ur bankomaten innan skotten smäller och hinner komma in och sätta sig i min bil. Och min minnesbild är att jag observerar, min minnesbild idag är den att jag observerar mannen relativt med en gång jag har stannat.
Mm.
Men det är att säga min minnesbild idag.
Ja, just det. För då sa du till att det bara var ett par sekunder. Och
ja.
Du har ingen anledning att betyda riktigheten i att du sa så då.
Ja, jag kan inte... Har jag sagt så, så vilket jag har gjort, så det är säkert så.
Mm.
Men som jag säger, så är inte riktigt min minnesbild idag.
Idag, nej, det förstår jag. Och sen den 8 april hördes det av polisen också. Och det är president 369 i samma protokoll. Det där säger vi lite på sidan. Ja, just det. Och jag väntade ju att det skulle komma med en gång så vi kunde sticka. Det är den här vänner som är vid bankomaten. För jag stod ju väldigt dumt. Men det var ju ingen trafik på den gatan. Det var inte mycket trafik på Sveavägen heller. Susanne Larsson och Svenne som han heter, Sven Rolfart, kliver in och kliver in i bilen. Och då har jag sett en kille som står, observerat en kille som bredvid skyltfönstret vid den här butiken. När observerade du honom? Ja, ungefär i samma veva som de kliver in i bilen.
Ja.
Och sen säger du på sidan 370 att... Då beskriver du det här händelseförloppet, att han går fram från sin plats. Och då frågar förhörsledaren längst ner på sidan: har dina kamrater, Susanne och killen, kommit in i bilen då? De har precis stigit in i bilen. Så där låter det också som att det var i...
Ja, men då var det inte. Jag kan inte mer än säga som så att det är ju jag som har svarat på frågorna. Mm. Och riktigt den minnesbilden har jag inte idag som du läser upp.
Nej.
Men jag uppfattade som att det har gått betydligt längre tid som jag har observerat mannen.
Du uppfattar det som idag,
ja? Ja, jag sa ju det.
Mm. Den första gången vi som sysslar med utredningen fick höra talas om att det skulle kunna vara längre tid än de här ett par sekunder. Det var när vi läste en bok som är skriven av Thomas Krangel efter mordet på Olof Palme. Där han redogör för dina vittnesiakttagelser. Det är en bok som kommer inte ihåg när den kom ut, men det står första upplagan oktober 87. Har du pratat med Thomas Kanger någonting om dina iakttagelser?
Vi satt ju och diskuterade här, den här händelsen, och har diskuterat det fram och tillbaks. Och det var väl... Vi diskuterade det väldigt mycket. Va? Jag kan inte säga i tid hur länge totalt vi har pratat om det, men...
Handlar det om halvtimmar eller handlar det om timmar?
Nej,
eller?
Det handlar om kanske 5-6 timmar. Va? Vi träffades vid 3 tillfällen, tror jag. Kanske 4. Jag minns inte. Mm. Och vi diskuterade det här och han frågade och han ställde... Ja, han ställde frågor och jag försökte besvara. Vi var nere på platsen. Och vi tittade och jag försökte dra mig till minnes så mycket jag kunde. Va? Mm. Och vid det här läget så hade jag ingen kontakt med polisen. Och det gjorde så.
Mm. Och efter de samtalen så blev det att du kunde ha sett den här gärningsmannen.
Nå.
Det är första gången vi såg den här bilden.
Ja, men ja, är det det? För att trots allt så gjordes det en rekonstruktion. Va?
Mm-hmm.
Och det var väl första gången som jag började fundera kanske lite mer i tid. Jag vet inte, jag är inte helt säker på den uppgiften. Men det här är någonting som har vuxit fram. Under tiden, det kan inte ha skett riktigt. Jag kan inte ha uppfattat mannen så pass snabbt precis innan. För min känsla, när han börjar gå upp mot makarna Palme, så hade jag den känslan av att någonting sker, va? Någonting är i görningen, va? Och jag kan inte förklara det, är möjligt att det är som du säger att konstruktionen tar mig, men det kan jag inte svara på.
För du säger nu att det kan inte vara så, för att du försöker själv då säga att dina uppgifter skulle kunna vara felaktiga från början, det behöver de inte vara.
Vad det gäller tiden, och det sa jag väl också i förhöret, så med polisen då i början, att jag kan inte uppskatta. Jag satt och tittade på en klocka och tajmade av allting.
Nej, men den uppskattning du gjorde var ett par sekunder.
Ja, helt klart.
Mm.
Och jag ska låta det vara osagt.
Mm.
Det är möjligt att mina uppgifter är fel idag eller att de var fel där. Jag kan inte svara på det.
Nej. Du har sagt att du såg bara 3 personer i det här händelseförloppet. Såg de efter det att gärningsmannen hade som säger, dunkat tunnelbanan upp? Var det någon som förföljde dem? Följde efter dem?
Nej, jag såg aldrig någon som sprang efter dem.
Nej. Vad såg du av gärningsmannen? Kan du beskriva honom?
Jag såg en man som var någonstans mellan 185 centimeter lång, kraftig, som jag uppfattade inte tjock men vältränad, inte någon muskelbyggad typ, utan jag uppfattade honom som vältränad, kraftig, relativt lång. Jag såg att han hade en halvlång rock, jacka, snarare parkasliknande typ av rock eller jacka eller vad man nu kallar det, som slutade någonstans på låret ovanför knäna. Han hade en mössa på sig, en stickad mössa som jag uppfattade. Som var neddragen över huvudet, över hjässan så att säga, och neddragen i pannan, och den var också, som jag uppfattade, brett uppvikt. Och färger kan jag inte svara på. Jag kan säga så mycket att det var mörkt. Jag kan inte ge bestämd uppgift på det. Jag hade motljus från Dekorimas skyltfönster. Och det, vad kan det vara? 40, 45, kanske 50 meter från platsen. Jag vet inte.
Ja, jag tror att det var 35 någonstans.
Ja, ja. Mm. Det är svårt att uppskatta.
Ja. Den här mösten då, beskrev den i tingsrätten som...
Ja, det var en typ som Jack Nicholson hade i filmen Gökboet.
Skådespelaren Jack Nicholson hade, Jack Nicholson hade en sån med sig.
Ja, precis. Mm.
Har du läst mycket om iakttagelser runt det här mordet i tidningarna?
I början, ska vi säga, första året, första, ja, låt oss säga tills Thomas Kanger tog kontakt med mig, så försökte jag undvika det så mycket som möjligt.
Mm.
Men jag menar, det jag försökte låta bli att läsa var ju vissa journalister som tog kontakt med mig och frågade istället. Va? Mm. Jag menar, det är en omöjlighet att inte komma i kontakt med det. Via radio, tv, ja, tidningar. Ja. Så att det är klart att jag måste ju vara påverkad.
Du måste vara påverkad utav det som...
Ja, helt klart. Det är en omöjlighet att inte bli det.
Mm. Fanns några personer i närheten av din bil?
Inte några fler. Jag såg inga fler än min fästmö vid bankomaten.
Mm. Om du skulle ha stått en person på trottoaren framför din bil?
Ja, det gjorde det inte.
Det gjorde inte.
Det är jag helt säker på.
Och inte heller då en person du åker tåg?
Nej, nej. Ja.
Ja, vad gjorde du sen när du hade iakttagit det här? Du hade sett gärningsmannen lunka upp Tunnelgatan. Vad gjorde du sen?
Ja, jag satt i bilen och folk strömmade till. Jag tror att det var en taxi som gjorde en U-säng och över på andra sidan till motplatsen, och min fästmö kom in i bilen, och det var ganska spänd stämning i bilen och det var obehagligt. Folk strömmade till och det kom en ambulans väldigt snabbt och det kom en polisbil väldigt snabbt till platsen. Jag tror, om jag inte minns fel, att ambulansen kom först, före polisbilen. Och folk strömmar till platsen. Det var ganska runt där, så att vi bestämmer oss för, vi visste ju inte vem som var skjuten, vad som hade skett. Min tanke var väl att det var någon form av uppgörelse, eftersom ja, han stod där och väntade på någon och gick fram och avrättade honom helt enkelt. Det var frågan om någon form av uppgörelse mellan någon eller några. Och vi bestämde oss för att ta oss hem och ringa polisen istället för att springa bort till människorna som och polisen, för de hade ju fullt sjå där borta. Och jag åkte hem och jag var fruktansvärt uppskakad. Och klockan 2 på natten så ringde telefonen och jag fick reda på att det var Olof Palme som var skjuten, och jag låste väl dörren ett par gånger extra. Och på lördag morgonen så tog jag telefonen och ringde till polisen och gav mig till känna. Min tanke var den att varför det trots allt dröjde en stund innan jag kontaktade polisen, det var att det jag såg just där måste minst 10, 15, 20 personer ha sett trots allt. Mm. För att jag menar, Sveavägen klockan 11, vad var det, en fredagkväll?
Mm.
Det borde ha funnits folk uppe, det ligger restauranger runt om och så vidare och så vidare och så vidare.
Ja, du kontaktade polisen i fall på?
Ja, självfallet.
Ungefär hur lång tid tog det när polisen kom till platsen?
Ja, det gick väldigt fort. Men det är också svårt att uppskatta. Mm. Jag var väldigt uppskakad. Mm. Jag var chockad. Men kan det ha tagit ett par, tre minuter?
Par, tre minuter.
Det var likadant på ambulansen. Mm. Och om jag inte har fel minnesbild så var ambulansen där för.
Mm. Ja, bra, tack.
Har du kört en Liljeroth?
Ja. Du kommer med bilen och släpper av passagerarna precis där vid bankomaten.
Ja,
tunnelbanan.
Jag stannar vid trottoarkanten. Mm. Och släpper av.
Svänger runt på en gång.
Jag kör ner några meter och gör en U-sväng. Jag kommer inte ihåg om jag gjorde U-svängen ner i korsningen till den här parallellgatan till Sveavägen eller om. Jag kör ner några meter och gör en U-sväng.
Mm. Ställer bilen där. Du är ensam i bilen då?
Just då är jag ensam i bilen då.
Mm. Och den här personen som du ser då vid dekorimanfasningen, du har berättat om mördaren då, såg du honom på en gång?
Ja, den minnesbilden jag har idag är att jag såg honom mer eller mindre med en gång. Jag kan inte svära vid att jag gjorde det. Om det är en efterkonstruktion utav mig eller inte. Det jag säger som jag sa i tingsrätten. Jag kan inte svära på tider, tidsangivelser, avstånd.
Det är en fästmö, dåvarande fästmö. Hon har tydligen tagit ut pengar 23:18 i bankomaten.
Så stod det på kvittot, ja.
Ja, just det. Och det var alla tre skulle ta ut pengar.
Ja, alla tre tog ut pengar.
Alla tre?
Ja, det har jag för mig.
Mm.
Det kan jag inte svära vid. De klev ut alla tre.
Mm.
För att ta ut pengar. Om alla tre tog ut pengar.
Det måste jag ha tagit naturligtvis en viss stund i varje fall. För dessa tre personer tar ut pengar.
Ja, det gjorde du.
Mm. Och när det gäller tiden här, hur länge du kan ha sett mördaren där vid avfasningen med Dekorima, så talar vi tingsrätten flera gånger om 2, 3, 4 minuter.
Ja.
Det var din uppfattning.
Det är min uppfattning idag. Jag har ju helt uppenbart sagt någonting annat i polisförhören som gjordes då tidigare.
Men även i tingsrätten hade du den uppfattningen att det rörde sig om ett antal minuter.
Ja, den... Jag bygger den uppfattningen på att min minnesbild idag är den att jag uppfattade mannen. Jag uppfattar mannen i mitt minne idag som att han måste ha stått där i och med att jag stannade bilen. Jag hade uppsikt runt om bilen på grund av att jag stod dum till. Jag ville inte stå i vägen. Jag upptäckte att signalerna på Sveavägen och Tunnelgatan slog om hela tiden. Jag måste ha stått på en avkännare i marken om det finns någon där eller på något sätt, för att lyserna reagerade. Det blev rött på Sveavägen hela tiden och grönt för bilarna på Tunnelgatan.
Mm.
Med andra ord så stod jag fruktansvärt dumt till. Och jag ville därifrån. Jag ville heller inte ha någon form av påminnelse från polisens sida i frågan om pengar, att jag stod på ett ställe där jag inte fick stå. Därför hade jag också uppsikt och försökte hela tiden ha uppsikt runt omkring.
Men den här mannen vid Dekorima som sedan sköt, att jag rätt att i stort sett så såg du honom hela tiden under det att du stod parkerad där med bilen?
Jag satt inte och stirrade på honom, men min minnesbild är att jag hade honom i blicken så att säga hela tiden, även om jag tittade runt om.
Mm. Ja, Det här skottet, skotten, det de skulle ha fälls 23 och 21. Är det den vevan som dina passagerare kommer tillbaka?
Alla kom inte tillbaka, utan det var två stycken som klev in i bilen. Och ungefär samtidigt när de har satt sig till rätta lämnar mannen skyltfönstret och går upp bakom. Och jag gör dem uppmärksamma på mannen.
Du sa att du fick det intrycket att mannen stod och väntade.
Det är det intrycket jag har idag, ja. Det är väl det intrycket jag hade vid polisförhöret också.
Och din minnesbild idag är att han har stått och väntat där länge, tycker jag.
Länge, det är ju en fråga med en viss modifikation.
Jag skulle säga att det måste ha tagit en rätt avsevärd tid här. Det från det att passagerarna kliver ur bilen fram till dess att de kommer tillbaka, va?
Det bör ju ha tagit en 3-4 minuter som jag stod där. Kanske 5-6
ja.
Minuter. Det är som jag ser det idag, va? Och det uppenbarligen borde ju ha tagit den tiden.
Och du såg den här mannen då tydligen tämligen omgående efter du hade gjort U-svängen och parkerat bilen ordentligt.
Det är min minnesbild idag.
Det är din minnesbild idag. Förstår jag dig rätt då att din uppfattning idag det är att du har sett den här mannen under en avsevärd tidsrymd. Du sa 3-5 minuter, 3-5 minuter till den början här idag.
Ja, någonting sådant.
Någonting sådant.
Min minnesbild.
Ja, du har lämnat ytterligare uppgifter här under förundersökningen i november 1987, det sidan 303. Där står det angivet sista stycket. Sedan iakttog han mördaren under cirka 3-4 minuter. Du har synbarligen sagt på det sättet till polisen här i november 1987.
Vad är det?
Det är sidan 383.
Vi oftast vi.
Sista stycket. Först får du beskriva man där och sedan säger du sista stycket. Sedan iakttog han mördaren under cirka 3-4 minuter. Och så vidare.
Det är ungefär den minnesbilden jag har idag. Det bleknar ju för varje dag som går så bleknar ju minnesbilden.
Det här var för den 12 november 87. Ja.
12 november 87, ja. Beträffande dina möjligheter att se vid det här tillfället, hur tyckte du att du såg personerna som stod där i hörnan vid tunnelbanan? Kunde du se dem tydligt eller otydligt?
Jag kunde ju inte se några detaljer. Jag kunde inte se vad folk hade för färg på kläderna. Jag kunde inte se några ansikten. Jag såg ju klart och tydligt att det var människor. Jag kunde inte se några ansiktsuttryck. Jag kunde inte direkt urskilja näsa om jag hade ansiktet vänt mot mig. Jag kunde inte urskilja ögon eller mun. Men det var ett huvud där. Va? Jag kunde urskilja på ett ungefär vad de hade för klädsel. Va? Och jag kan inte säga att det var bra sikt. Utan det var snarare väldigt dålig sikt. Va? Till på köpet så hade jag då den här skyltbelysningen i Dekovimas fönster. Men det, jag menar, händelseförloppet i stort kan jag inte skriva.
Ja, du sa likadant i tingsrätten att du fick motljus ifrån Dekovimas skyltfönster.
Ja,
men det gäller att se ansikten alltså.
Nej, jag kunde inte se några ansikten, inte från det avståndet som jag satt.
Nej.
I bilen, det var en omöjlighet.
Klädseln på den här mannen som sköt, du sa väl någonting om farkas liknande?
Ja.
Klär på övershoppen?
Ja, det var en farkas liknande jacka eller rock, vilket du vill kalla det. Det fanns ingen kapuchon.
Jag undrar om man ska bedöma det som en rock.
Ja, vad kallar du en parkas?
Ja, det.
det är en definitionsfråga. Det var en parkasliknande jacka eller rock, vilket du vill kalla.
Ja, jag undrar om man ska bedöma det som en rock.
Ja, vad kallar du en parkas?
Ja, det...
Det är en definitionsfråga. Den slutade ovanför knät. Men någonstans mitt på låret, va? Och det var, som jag uppfattade, inte någon täckjacka utan någon mer lite tyngre plagg. Hur ska man uttrycka det?
Mm. Ja, jag ser här i sidan 356, det är ditt första samtal med polisen. Det är 9.20 den 1 mars 86. Och där anges det näst sista stycket. Beträffande mannen uppger Morelius att han inte såg mannens ansikte, men att han var iklädd en mörk rock längre än en jacka. Du har sagt rock här, är det...
Jo, men kalla det rock då. Det är... Jag kallar det parkas. Eller något liknande. Jag kan inte definiera exakt vad han hade på sig. Det är en omöjlighet.
Mm. Sen beträffande själva händelseförloppet här vid skotten så förstod jag inte det riktigt. Mördaren tog ett steg bakåt mot Kungsgatan.
Nej,
sa du så?
Jag sa att han tog ett steg bakåt från kroppen. Han var ju, stod ju med ansiktet mot kroppen, det vill säga in mot Dekorima Tunnelgatan ungefär. Det skedde ju vid avfasningen ungefär. Och då tar han alltså ett steg bakåt, det vill säga ett steg bakåt mot Sveavägen. Är du med?
Nej, mot Sveavägen hade han ryggen mot dig i det läget.
Han har ryggen i det läget, så står han väl snett med ryggen mot mig, ja.
Jaha, vänd mot, delvis mot Kungsgatan eller delvis
vänd
mot Rådmansgatan?
Vänd delvis mot Kungsgatan och delvis in mot gränden. Så uppfattar jag det idag.
Har mannen vid något tillfälle befunnit sig på södra sidan utav Tunnelgatan, alltså den del som är närmast Kungsgatan?
Svar nej.
Det har han inte varit?
Nej. Inte som jag har sett. Det måste i sånt fall ha skett tidigare innan jag kom. Jag har ingen sån minnesbild.
Hela det här händelseförloppet, det sker det på norra delen utav Tunnelgatan?
Ja.
Det gör det.
Ja, mot... Om du har Tunnelgatan så sker det alltså vid avfasningen Dekorimas fönster ungefär i höjd med.
Mm. Och sen försvinner mannen in då Tunnelgatan mot Tunnelgatan på vänster sida.
Det är jag som sagt. Han springer in Tunnelgatan. Låt oss säga att det får bli vad jag säger.
Hur långt ser du mannen springa?
Jag ser honom försvinna in där. Jag kan inte uppskatta idag. Den minnesbilden är väldigt blek. Jag ser honom klart och tydligt springa in på Tunnelgatan.
Såg du om mannen hade handskar?
Nej.
Han såg själv.
Det såg jag inte.
Och huvudbonan vill som någon mössa.
Jag vill beskriva, jag uppfattade den, jag kan inte svära vid de uppgifterna, men jag uppfattade det som en stickad mössa, väl neddragen över huvudet i pannan.
Och det var inte så där någon huvudbonad med keps med skärm, kepsbetonad med skärm.
Skärmen borde jag i sånt fall ha sett om han stod i profil, även om jag har motljus från.
Mm.
Men det är min uppfattning är att det var en stickad mössa eller liknande, och jag uppfattar den som att den var vikten såg väldigt tjock ut.
Jag har talat om någon Sherlock Holmes liknande huvudbonad. Sådan huvudbonad har ju skärm.
Ja.
Men det har du inte.
Det har jag inte sett, nej.
Det kan du säga att det inte var.
Jag har inte sett det, nej.
Nej. Jaha.
Ja, det är några
advokaten Ekman.
Frågor här. Hur pass långt norrut på Sveavägen ser du när det regnar uppmärksamhet?
Förlåt?
Hur långt norrut på Sveavägen tittar du? Du kan se. Om vi håller oss på Sveavägens östra sida.
Det kan jag inte svara på. Hur långt kan jag se? Jag vet inte. Det blir en uppskattning från min sida. Kanske 30 meter. Jag vet inte, 10 meter. 15 meter. Jag kan inte svara på
det.
Men det är väl ganska...
Hur långt upp på Sveavägen norrut är det här paret som när du ser dem första gången som alltså sen visar sig vara makarna Palme?
De är... Du har en reklampelare där. Och om jag inte minns fel så är det en sån här trekantig sak. Och de var alltså på södra sidan om det. Jag fattar dem första gången.
Närmare Tunnelgatan?
Närmare Tunnelgatan är en.
Ja. De har alltså passerat den där reklampelaren?
Ja.
När du får se. Och då har de, ja det kanske du har, kan du uppskatta hur långt de har kvar då fram till avfasning på Tunnelgatan där?
Ja, vad kan det röra sig om? 10 meter kanske, ja. 15 meter.
Du berättade här om en grupp på 57 personer som du ser komma gåendes från Kungsgatan och förrätt Sveavägen norrut.
Det stämmer.
Kan du säga någonting om tidsförhållanden där, hur långt innan de har passerat, innan du ser makarna Palme?
Och vad kan det röra sig om? Det är också svårt att svara på. Men vad kan det röra sig om? 10-15 sekunder, 20 kanske, 30.
Jag kan
inte uppskatta det exakt i tid. Som jag sa tidigare, jag satt inte med någon tidtagare.
Du har inte sett den gruppen eller det gänget möta eller passera makarna Palme?
Nej, det kan jag nog inte dra mig till minnes nu.
Den här mannen som står vid avfasningen.
Ja, han står inte vid avfasningen.
Nej, det står mellan avfasningen och entrén till Dekorima, har du säkert förlåt mig. Ser du honom innan du ser det här gänget på 57?
Ja, han stod där när de gick förbi.
Han står där?
Det är jag säker.
Det är du säker.
Det här gänget som går neråt mötte två eller tre personer som gick söderut ut mot Kungsgatan till ungefär i höjd med Tunnelgatan på den sidan. Så det var två eller tre stycken som gick uppåt strax innan de passerade, så att säga, förbi mannen som står vid.
Det och så är det 2-3 som går söderut?
Söderut, ja.
Det är ett annat?
Ja, men de försvann ganska fort.
Ja, hur är de då i förhållande till den här händelsen som du har beskrivit?
Nej, jag bara talade om det, att det här gänget som går norrut mötte två eller tre personer. Ungefär vid höjd med Tunnelgatan innan avfasningen söderut, och de försvinner upp och det andra gänget försvinner ner. Det är de enda personer jag ser på den sidan i den.
Och när det sker då har du också sett den här mannen som står?
Ja, då har jag redan observerat honom. Ja. Det är jag tämligen säker.
Och sen kommer makarna Palme in i bilden.
Ja, när det här gänget på 57 personer har försvunnit ur mitt blickfång, så strax efter där kommer makarna Palme. Ja.
Du har ju fått frågan här. Jag tror du har inte kunnat besvara mer bestämt var mannen, gärningsmannen, befinner sig när du senast ser honom där på Tunnelgatan. Hur långt in på Tunnelgatan kan han vara då?
Du menar när han försvinner?
När han försvinner ur din synfält.
Jag har svårt att svara på den frågan. Jag kan inte säga i metrar tid hur långt, pass långt in han var, men han var en bit in.
En bit in, ja. Har du någon förklaring till att du inte ser honom längre? Beror på siktförhållanden eller beror det på något annat?
Nej, jag tror snarare att det berodde på att jag var nog... jag ville också se vad som hade skett på platsen. Fick hon någon hjälp? Strömmade till folk?
Du ägnade uppmärksamhet åt dem?
Ja, jag tittade nog in där och sen... Jag ska låta det vara osagt. Det är väldigt länge sedan det här.
Hur är förhållandena då när du ser den här mannen sista gången? Och du sitter ju... Då har du alltså den liggande personen på gatan mellan dig och gärningsmannen plus fru Palme.
Det är väldigt mörkt där inne i gränden.
Men är det i det skedet några andra personer där framme?
Nej, men det kommer så småningom... Eller så småningom, det handlar ju om sekunder här. Så kommer det, om jag inte misstar mig, en ung tjej springande. Och som springer fram till paret.
Är den här unga tjej den första person som är framme vid makarna fram?
Min minnesbild är nog sådan, ja.
Du nämnde tidigare någon bil här som gjorde någon sväng.
Ja, det var en taxi som... ja, var det en taxi? Jag ska inte... Det var en, låt oss kalla det en personbil i alla fall. Jag har för mig att det var en taxi som snurrade runt. Som gjorde en utsväng från...
Men nu när du ser den här taxin göra utsvängen och komma... Var stannar den taxin förresten?
Den stannar... ska vi säga strax norr om... makarna Palme. Och jag tror att tjejen var framme vid Olof Palme vid det läget.
Men den här gärningsmannen, är han alltså du borta ur
då är synfält då? Då är ur mitt synfält.
Du sa någonting här på åklagarens fråga att mannen försvann på något visst sätt från plats. Vad var det du sa där egentligen?
Jag sa att han till en början gick väldigt lugnt och sen började han lunka in. Han joggar inte, han springer inte, utan han hade ett väldigt speciellt sätt att röra sig. Han lunkar.
Det är du säker på?
Ja.
Anledningen till att jag frågar är att du vid två tidigare tillfällen under polisförhören har sagt just att han joggar därifrån.
Ja, kallar det yoga då, eller lunka. Jag har också sagt tidigare att han hade ett väldigt underligt sätt att röra sig. Han, väldigt typiskt sätt. Han, jag vill kalla det att han lunkar, om du har någon bättre ord så.
Ja, nu gjorde du ju själv här just åtskillnad mellan å ena sidan jogga och andra sidan lunkar. Och det är därför jag undrar det.
Jo, men jag vill nog kalla det att lunka om jag ska försöka beskriva hans sätt att röra sig. Så vill jag nog kalla det lunka. Han går inte, han springer inte. Han skulle säkert kalla det att jogga. Jag skulle kalla det att lunka.
Ja, du har väl nere på sidan 342 sagt så här. Han sakta drar sig mot Tunnelgatan och lugnt och försiktigt så joggar han därifrån. Mm. Han går först lugnt stilla och sen joggar han.
Och sen joggar han in i
järnen. Säger du där, och på sidan 359 så säger du något liknande. Nu ska jag se här. Ja, i alla övers så säger du att och sen så försvinner han och joggar bort. Han rusar inte.
Nej, han rusade inte. Han hade ingen brådska på plats.
Sen skulle jag också fråga dig, du säger tydligen det att två av passagerarna, Och det är tydligen inte din nuvarande hustru.
Nej.
Hinner sätta sig i bilen innan skotten smäller. Och vad är det som gör att du gör dem uppmärksamma på att någonting är i görningen i det läget?
Ja, det är en bra fråga. Jag hade en känsla av att någonting skulle ske, va? Men det var bara en känsla jag hade. Han står där och... Och sen... Han bara lämnar husvägen och bestämt går upp och mot paret, mannen och kvinnan.
Du vet inte idag vilken, du minns idag inte vilken detalj eller detaljer iakttagelser som...
Ja, det som jag har sagt
till denna kommentar.
Han stod och väntade på någonting, va? Det är min minnesbild. Han stod och väntade för att... Vad vet jag inte. Hur jag tänkte exakt då. Men någonting stod han och väntade på. Svaret har vi ju idag.
Ja, tack.
Kan du beskriva det här typiska sättet som du säger att han hade att röra sig på?
Ja, det var väldigt smidigt. Han var ju stor och lång och kraftig. Men han var väldigt smidig. Det är väl en lunkande gång, en stor björn som rör sig. Jag vet inte.
En stor björn som rör sig?
Ja, eller en
lunkar. Har du sett den här videon som vi har sett här i rätten och som visar Christer Petterssons sätt att röra sig?
Det tror inte jag.
Nej, den har visats på några nyhetsprogram på tv också, men du tror inte att du har sett den?
Ja, då tror jag nog glad att jag skulle se den.
Jaha. Du sa att du var sjuk här på kvällen och ville hem så fort som...
Ja, nej, jag hade legat hemma i feber hela veckan och varit sjuk, och jag varit feberfri torsdag kväll, var hemma från jobbet på fredagen och tänkte att jag skulle gå ut och röra på mig en liten stund och känna mig för.
Mådde du, var du frisk när du satt här eller mådde...
Nej, jag var trött. Jag var trött.
Var trött.
Men ungefär som jag känner mig nu, det är ungefär samma.
Ja, uttrött nu också?
Nej, jag mår inte bra, nej. Jag har varit förkyld och haft feber och mår lite lagom allmänt dåligt.
Ja. Men tror du att det påverkar ditt förmåga att göra iakttagelser?
Nej, det tror jag inte.
Några ytterligare frågor, åklagare?
När vi var inne på mannens sätt att röra sig, sett man uppgift att efter tingsrättsförhandlingen så skulle du ha fällt något yttrande om Christer Petterssons sätt att gå. Det är riktigt det.
Ja, det är väl delvis riktigt, ja.
Tycker du det påminner om den man som du såg lunka in i gränden?
Ja, det där är... Jag skulle nog helst inte vilja svara på den frågan.
Det är för att det är obehagligt?
Nej, inte för att det är obehagligt, utan att jag hänvisar fortfarande till att det är februari 1986 skedde ett mord på Sveavägen 12-gatan och jag har ett minne därifrån som kommer att förfölja mig resten av livet. Och jag skulle ju gärna vilja se det här uppklarat och få det ur världen. Och då är frågan, är det ett önsketänkande från min sida? Eller vad handlar det om? Och jag kan inte fälla någon med det jag har sett. Jag kan berätta vad jag har för minnesbild idag. Jag kan inte säga med säkerhet att den människan såg jag på Sveavägen skjuta Olof Palme. Det skulle vara fel utav mig att säga så, för att... Var så inte... säker kan jag inte vara.
Nej, men det var inte det jag frågade efter.
Nej. Men det är riktigt att längden och det lilla jag såg påminner en hel del, ja.
Tack.
Jag frågar från försvaret.
Jag vet inte om du såg Christer Pettersson röra sig här i samband med tingsrättsförhandlingarna i våras.
Nej, jag sa väl så här va, att när jag gick ut att det handlade väl snarare om en fråga från mig till en början. Att kan det här verkligen vara riktigt va? I och för sig, det lilla jag har sett utav Christer Pettersson här så stämmer väl längd och så vidare, kanske kroppsbyggnad delvis överens, och det går inte att komma ifrån att det var, jag såg när Christer reste på sig, jag såg när han tog sig mot dörren, det skedde innan jag gick ut.
Mm.
Och vad det beror på att han hade den det sättet att röra sig på den lilla biten, om det är rätt man eller inte rätt man, det är jag inte man att avgöra. Och jag vill inte säga att jag är på något sätt säker, men jag kan kanske förstå.
Jag bara konstaterar att du har sagt i tilläggsprotokollet här, C10, att du, vad du tyckte du kunna möjligen igenkänna beträffande fångsättet, det är att det kan bero på att du kan ha tagit intryck av att du har sett och läst massmedia.
Det var precis vad jag sa här, att det har gått så pass lång tid så att jag vill inte svara på det, och min reaktion och vad jag egentligen gjorde, så ställde jag en fråga till den polismannen som skulle hjälpa mig ut härifrån. Så att jag vill inte, jag kan inte och har inte rätt att svara på en sån fråga. Jag anser att det skulle vara fel utan.
Din fråga det var alltså, kan det verkligen vara så? Det var den frågan du ställde till polismannen.
Vad jag skulle tycka, det vore ju att det vore väldigt skönt om vi fick klart för oss vad som egentligen har skett. Va? Jag vet ju inte mer än någon annan i det här rummet.
Kan det verkligen vara så? Ja.
Och eftersom du ställer frågan, då kan jag ju svara dig resten också. Att du har ju helt klart en viss likhet med den mannen jag såg i motljus. Vad det gäller det. Något annat kan jag inte svara.
Nej.
Nej.
Ja, du kan inte göra något uttalande här.
Nej, det har jag sagt tidigare. Jag säger det igen. Jag kan inte... Jag vet inte vad jag är påverkad av eller hur mycket jag är påverkad utav massmedia och så vidare. Och massor med dumma frågor från massmedias sida. Så att det där får vi nog låta vara osagt.
Ja, tack.
Mm.
Ja, så att jag var osäker om du sa att du fick uppfattningen att det så fall iakttog mannen när Olof Palme hade fallit marken. Sen tittade hon ner på den fallen mannen och tittade hon upp på
hon tittade upp.
Det var två olika tillfällen.
Vid två tillfällen är jag säker på att hon måste ha sett gärningsmannen igen.
Vad var det som gjorde att du överhuvudtaget lade märke till den här mannen som stod här utanför dekorinen?
Jag vet inte, han fastnade i min blick.
Var det något särskilt i hans uppträdande eller hans utseende?
Jag fick den känslan av att han stod och väntade på något. Det är en känsla som har förföljt mig hela tiden. Vad han stod och väntade på, det visste jag ju inte då. Och varför jag fick den känslan kan jag inte svara.
Fattar jag rätt att alla dina tre passagerare skulle ta ut pengar på bankomaten?
Som jag fattar det, ja.
Vad gjorde de det?
Min fästmö tog ut pengar. Och om jag inte misstar mig, Susie Larsson tog ut pengar. Om Sven-Erik Rolfart gjorde det eller inte, det... Alla tre var ute vid bankomaten och som jag uppfattat det... Det får du faktiskt fråga Sven-Erik Rolfart om.
Ja. Vem var det som var sist i bilen av de här tre?
Min fästmö.
Min fästmö var sist?
Ja, hon stod vid bankomaten när det small.
Och på hennes kvitto stod det 23:18.
Ja, och då hade det smält.
Och då hade skotten redan smält.
Hon står vid bankomaten när det smällde.
Halva en fråga till. Såg du någon annan person utanför Dekorima?
Nej.
Entrén till Dekorima från Sveavägen, var den själv för dig eller såg du den?
Jag såg nog den, ja.
Du såg nog den?
Det måste jag ha gjort, jag såg satt. Men jag såg ingen. Inte vid tiden för skottet. Jag såg de här människorna som gick, två eller tre som gick söderut mot Kungsgatan och en 5, 6, 7 personer som gick norrut.
Då har ni fler frågor?
Nej.
Då är förhöret avslutat. Har du några anspråk på ersättning för att du har kommit hit?
Nej, det har jag inte.
Och vi tackar för att du har kommit.
Tack.
Vad ska du ha? Skulle åklagaren ringa klarhet?
Ja, man har alltså kontrollerat här bankomatuttagen. Och när det gäller tidsangivelsen för när uttagen sker, när transaktionerna sker, så kan de diffa på plus minus 5 minuter. Så det är alltså en osäkerhetsfaktor på 10 minuter i det här tillfället.
En differens på?
Differens på 10 minuter. Och när det gäller uttagen från Ingemar Elius bil så är det Susanne Larsson och Helena Läde som har gjort uttag. Och från det att Susanne Larsson påbörjade sina transaktioner till det att Helena Läde avslutade sina exakt 2 minuter.
Var det bara de två som tog ut?
Ja.
Den där tiden om differensen gäller den så att säga bara relativt eller hur förhåller det sig under tiden då?
Det är så här om det att differensen kan vara plus minus 5 minuter, men det finns någonstans centralt i de här datahistorierna någon alarmhistoria om differensen överstiger plus minus 2 minuter, men den apparaten var inte inkopplad den här kvällen, så differensen kan vara plus minus 5 minuter.
Men när man säger att det är 2 minuter mellan uttagen här, är det den tid som är angiven på respektive uttagslapp då?
Ja, den tiden är ju riktig. Jag måste säga att det är det fel uttagslapp som blir tidpunkten för transaktionen.
Relativa tiden är exakt, ja. Förhållandet mellan.
Ja.
Ja, där.
Jaha. Jag förstod inte riktigt det här. Differensen kan vara plus minus 5 minuter. Och så hade man någon larmanordning som skulle slå till om differensen om
den... Kan jag säga till det
här? Ja, tack.
Bankomat kan visa fel tid. Det här är alltså en upprättad den 30 augusti i år. Bankomat kan visa fel tid plus minus 5 minuter. Om bankomat har en tidsangivelse som avviker mer än 2 minuter från övervakningsapplikationens tid registreras detta på en skrivare vid Bankgiros datacentral. Under tiden 1986-02-28 klockan 16:59 till 1986-03-03 klockan 07:56 var dock bankomatsystemets övervakningssystem urkopplat. Detta medför att kontrollen av tidsangivelser upphör. Övervakningsapplikationernas tid inställs manuellt, medförande risk för avvikelse mot svensk normaltid kan förekomma. Det är alltså bara att kolla på klockan och ställa in de här. Och sen finns det redogjort då för ett bankomatuttag som en person som heter Glenn Malmström gör. Och sen kommer Susanne Larsson som gör 2 transaktioner och Helena Lede som gör 1 transaktion. Och tiden för Susanne Larsson när den påbörjas är 23:16:57. Och Helena Leders transaktion avslutas 23:18:56.
Vi kanske kan få in den där rapporten om den, ingår, om den inte ingår i, så kan vi smälta den lite långsamt för applikationer är så svårt. Ja.
Vi har inte kopierat den.
Kanske flera som är intresserade av kopior. Det är nog bäst att vi håller det här tillgängligt efter lunch när vi kommer tillbaka i ett lämpligt antal exemplar. Jaha, då fortsätter vi efter lunch klockan 13:45.
Tack hovrätten och Inge M. I nästa avsnitt ska vi fortsätta kronologin om Inge. Och då kommer vi fortsätta från 1990. Jag finns på X och Instagram. Jag heter Dan Hörning. Så är lätt att hitta. Vill du diskutera palmmordet kan du med fördel göra det på Facebook i grupperna Palmerummet och Studio Palmemordet. Du kan också kontakta podden Palmemordet på e-mailadressen simwaypodcast@gmail.com. Simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z. Tack till alla som sponsrar den här podden och som sagt inga pengar har dragits för det här avsnittet. Tack till Gunnar Wall för hjälpen med de här avsnitten. Tack till Lukas för musiken. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
Därför att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, strutiga. Vi ska ut och röva.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.